kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Nu är vi tillbaka igen efter lite sommaruppehåll och du ska få lyssna till Bibelförklaring med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. De är i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och vi har kommit till del 61.
Så jag välkomnar då till Andreas kapellet och till den här bibelförklaringen som ska börja med Matteus evangeliet 24 kapitel. Och hur långt vi hinner på det kapitlet ska vi låta vara osagt kanske, därför att här börjar ju någonting helt nytt. Och vi behöver förklara några ord som eskatologi och parusi och apokalyps och så innan vi kommer för långt in i texterna, så att vi får en referensram för de här två kapitlen, alltså Matteus 24 och 25. Ja, vi behöver verkligen få be om Guds vägledning, därför att när vi kommer in här nu i Matteus 24 och 25, då kommer vi in på svåra texter. Och jag skäms inte för att säga det, men om det hade haft den här undervisningen, låt säga för 20 år sedan, kanske till och med 15 år sedan, då hade jag nog kunnat gå igenom de här kapitlen. Men då hade ni fått intrycket att jag hade förstått vad som skulle hända i framtiden. Jag hade hållit mig till texten och så hade jag läst som det står och så hade jag lagt ut det som det står. Och nu inser jag det, att det är nog mer komplicerat än så. Och därför så är jag lite ängslig för att ni som lyssnar till det här nu ska ha ännu fler frågor efter, inte bara efter den här kvällen utan efter de här bibelförklaringarna, än vad ni hade innan. Men då vill jag också påminna om det som vi har haft tidigare också som en sorts outtalad regel, att det ska vara möjligt att ställa frågor och samtala efter bibelförklaringarna. Det har väl inte utnyttjats så där jättemycket. Jag förstår att man vill komma hem, men om det nu skulle vara så att det blir frågor och funderingar, så dröjer jag kvar gärna och vi kan fortsätta samtala om ett och annat. För det är inte meningen att ni ska gå härifrån mer förvirrade än när ni kommer. Men däremot så är det ju så, när vi tränger in i Guds ord och i Guds ords mysterier, och inte minst i det här då som inte är till fullo uppenbarat, nämligen den yttersta tiden, då, om jag sätter sig in i det, så kan det uppstå nya frågor. Det ligger så att säga i sakens natur, så att det inte är så konstigt egentligen. Låt mig bara få säga det då, eftersom det är flera stycken som inte har varit med tidigare här nu på Matteus evangeliets förklaringar, att när man närmar sig en bibeltext som till exempel Matteus evangeliet, så är det ju ofelbart så att man närmar sig utifrån ett visst perspektiv. Alltså om jag närmar mig texten och förklarar den, så gör jag det utifrån min förståelse. Självklart. Om någon annan skulle lägga ut texten, så skulle den andra person göra utifrån sin förståelse. Och därför så kan man, om du har 10 stycken bibellärare, så kan du få 10 olika infallsvinklar på samma text. Och den ena behöver inte vara mer riktig än den andra. Därför att man ser olika saker och man kanske strukturerar upp texterna på olika sätt också. Så det får man ha med i bilden. Och när det gäller då Matteus evangeliet, så är det ju många som genom tiderna har lagt ut de texterna. Och jag har satt mig in i kanske ett 10-tal olika Matteus kommentarer. Och då kan man lägga märke till, åtminstone när man kommer till de modernare kommentatorerna, att man tycks vara ganska överens om att Matteus evangeliet är uppbyggt kring 5 stycken stora Jesustal. Matteus evangeliets 28 kapitel innehåller 5 stycken tal av Jesus. Du som är bibelläsare känner igen det här. Men det första talet är ju kapitel 5, 6 och 7 som kallas för bergspredikan. Och det, där kan man se hur Jesus sammanfattar sin lära och förmedlar den. Och han förmedlar den in i en judisk miljö. Därför att de som läser Matteus evangeliet, eller de Matteus skrev för, var judar. Det betyder att de hade god kännedom om Gamla testamentet. De hade god kännedom om gamla testamentets förväntningar. Och när man läser Matteusevangeliet så ser man att det finns många, många hänvisningar till gamla testamentet. Det är så nära involverat med gamla testamentet som man skulle kunna säga att Matteusevangeliet är en utläggning, en kristen utläggning av gamla testamentet. Och därför när man läser bergspredikan så är det många hänvisningar till lagen, till Toran, de fem Moseböckerna. Ni har hört att det är sagt till de gamla och så vidare. Men jag säger er, fortsätter Jesus. Det andra talet är Matteusevangeliets 10:e kapitel. Där skickar Jesus ut sina lärjungar 2 och 2 för de ska predika och undervisa i Israels städer. Och i det talet håller han då ett antal förmaningar, får man väl säga, eller uppmaningar om vad de ska tänka på och vad de kommer att möta och vad de ska säga. Sen kommer det 13:e kapitlet som kallas för liknelsetalet. Det består av 7 stycken liknelser om himmelriket. Då har Jesus så långt talat om Guds rike eller himmelriket, för han använde ju inte, Matteus använde inte ordet Gud. Judarna fick inte ta Guds namn i sin mun, utan man skrev om det till himmelriket istället för Guds rike. Men det, annars är det synonyma begrepp. Och så har han talat om detta, och när han kommer till 13:e kapitlet så förmedlar han 7 stycken liknelser om himmelriket. Sen kommer vi till 18:e kapitlet som är det 4:e talet. Och där går han igenom ordningarna, kan man säga, i den gryende kristna församlingen. Det talas ju inte mycket om någon kristen församling i Matteus evangeliet av det enkla skälet att det finns ingen kristen församling vid den här tiden. Men det finns ett embryo till en kristen församling. Och det kan man se i Matteus evangeliets 18:e kapitel. Och man kan läsa det som en sorts kyrkoordning om hur vi ska leva i den kristna församlingen. Sen kommer då det 5:e och sista talet, och det är Matteus 24 och 25. Och det kallas för det eskatologiska talet. Och jag ska strax säga något mer om det här ordet eskatologiskt. Ni tycker kanske att det är onödigt att använda sådana här fina ord, men jag misstänker att ni alla har hört det ordet, för det har blivit som en sån teknisk term. Eschaton betyder det sista, och logos betyder ord eller tanke eller lära. Om man lägger ihop de orden eschaton och logos, eskatologi alltså, så blir det fritt översatt läran om de yttersta tingen. Men jag skulle vilja rätta mig själv på en gång, därför att logos betyder ju inte lära nödvändigtvis så som vi tänker oss, utan det är ju tanke eller ord. Så frågan är hur mycket man egentligen ska tala om läran om de yttersta tingen. Om man inte heller borde kanske uttryckas lite mera försiktigt och säga att det är tankar om den yttersta tiden. Eller ord om den yttersta tiden. Visst finns det en lära, det är nog ofrånkomligt. Det finns en lära om de yttersta tingen som handlar om Jesu återkomst. Det ska vi beröra förstås. Men det är ju inte en lära i den meningen att vi vet precis hur allting kommer att gå till. Eller att vi måste tro på ett bestämt sätt om hur det kommer att vara innan Jesus kommer tillbaka. Eller när Jesus kommer tillbaka. Eller vad som händer sedan. Och att det skulle vara så fixerat som en kristen lära. Och ni vet själva att det finns olika läror i sådana fall bland oss kristna. Vi har olika förståelse. Kanske inte så jätte... Ja, det finns några riktigt olika, kan man säga. Jag ska se om vi inte kan redovisa det också. Men det är alltså tankar om den yttersta tiden. Och tankar om den yttersta tiden finns ju i alla kulturer och religioner. Alltså det vi talar om nu är inte något specifikt kristet. För det finns i de andra livsåskådningarna också funderingar om hur det ska vara vid tidens slut. Och det är inte så konstigt det heller. Men det kan vara bra att tänka på det. Och många av de tankarna som finns kanske i olika religioner också i den kristna tron. Det finns ju mycket gemensamt, till exempel det här med krig och jordbävningar och födslovåndor och sånt. Det är ju allmän gods, kan man säga. Och vi ska tala inte om vi ska inte tala om tankarna eller använda oss av ord om den yttersta tiden som bara rör sig på allmänningen. Vi ska inte heller tala om det på ett utförligt sätt, det som finns inom den kristna tron, för det finns som sagt var olika åskådningar, utan vi ska tala om det så som Matteus beskriver det. För när vi läser Matteus evangeliet kapitel 24 och 25 som vi ska göra, då får vi en uppfattning om det här. Men det finns saker i uppenbarelseboken, och det finns saker i Thessalonikerbreven, det finns saker i första Korintierbrevets 15 kapitel, för att inte tala om gamla testamentet, som inte kanske finns i Matteus evangeliet. Så ni ser hur jag krymper perspektivet från att röra mig på allmänningen ner till den kristna trons undervisning och förståelse, ner till Matteus, ner till kapitel 24 och 25. Och när vi kommer till kapitel 24 och 25 så är det dessutom så att kapitel 24 och 25 kommer ju efter kapitel 23. Har inte det någon betydelse, tror ni? Varför är kapitel 24 och 25 inte kapitel 8 och 9? Ja, det är naturligtvis så att Matteus har ju lagt upp hela Matteus evangeliet på ett sånt sätt så att det ena ska ge det andra. Och vad är det som händer i det 23 kapitlet? Det talade vi om förra gången för de som lyssnar på CD-romskivorna nu då. För vår del var det ganska länge sedan nu. Men det handlade ju om de sju veropen bland annat. Det är ju slutuppgörelsen med fariseerna och de skriftlärde. Eller skulle jag vilja säga, det är slutuppgörelsen med hela tempelkulten. Det är slutuppgörelsen med hela den gamla tron, den judiska tron. Och när man läser kapitel för kapitel och vers för vers som vi har gjort, då kan vi ju se att konflikten mellan de skriftlärda och Jesus, som börjar försiktigt redan i bergspredikan, 56-7 kapitlet, och fortsätter i 8-9 kapitlet, den trappas ju upp hela tiden. Så konflikten blir ju mer och mer uttalad och mer våldsam. Och hur det slutar, det vet ni, när vi kommer till passionshistorien, när man mördar Jesus. Så den här konflikten, den trappas upp hela tiden. Och i det 23 kapitlet så får vi läsa om hur Jesus som sagt vad gör upp med fariseerna och de skriftlärde, har en slutuppgörelse med dem. Och kapitel 23 slutar med att han gråter över Jerusalem. Och så kommer vi då till kapitel 24 där vi ska börja idag, vers 1. När Jesus lämnade templet och var på väg ut och så vidare. Där har du en markering. Han lämnar inte bara tempelplatsen. Han lämnar den judiska tron så som den var beskriven av de skriftlärde för gott. Han kliver ur, kan man säga, den trosåskådning som fariseerna och de skriftlärde har presenterat för folket. Eller kanske till och med man ska säga att det är de som de skjuter ju Jesus ifrån sig. Och vi kommer att se det, kanske inte i kapitel 24-25, men i kapitel 26-27, så kommer vi se hur det här, att de stöter ut Jesus ifrån den judiska tron, hur det sker bit för bit för bit. Vi har sett det hela Matteus evangeliet, men det är väldigt påtagligt i kapitel 26-27. Det finns ett grekiskt ord som vi ska komma till, inte kanske de närmsta veckorna, men ett grekiskt ord som heter paradidomi, som betyder att man överlämnar läran som man har tagit emot till nästa generation. Vi översätter det med tradition. Man tar emot och så traderar man och ger vidare. Om man inte gör detta på ett riktigt sätt, då översätts det med förräderi. Judas Iskariot paradidomi Jesus. Han överlämnade Jesus, det vill säga förrådde honom, utlämnade honom. Och det ordet paradidomi finns 15 gånger i Matteus 26 och 27. Och man kan följa de orden och se hur han steg för steg skjuts ut ur gemenskapen för att till sist korsfästas utanför stadens murar. Men det ska vi återkomma till. Men jag nämner det därför att då förstår vi kanske det här med att kapitel 24 och 25 kommer där det kommer. Det handlar alltså om den yttersta tiden, det slutuppgörelsen och det som händer till sist här i tiden. Nu är det som så att det här med eskatologi, orden och tankarna om den yttersta tiden, det kan du inte bara förknippa med den yttersta tidens i historisk mening. Alltså ungefär som att vi lever i den yttersta tiden och nu så har vi x antal år kvar till den här tidsåldern tar slut och vår historia, skapelsen förstörs och det är slut med jorden. Den dagen kommer ju förstås och Jesus talar om den i Matteus 24. Men den yttersta tiden kan inte bara förstås som ett bokstavligt budskap, som ett historiskt skeende, utan det är också ett andligt skeende. Och vad menar jag då med det? Ja, ni som har varit med tidigare, ni förstår förhoppningsvis vad jag menar. Därför att vi talade ju om två stycken olika världar som möts när Jesus kommer. Det är våran värld, den här historien, det är våran mänsklighet och vår historia som rör sig emot himmelen, om jag får uttrycka det så. Men när vi läser om Jesus, då möter vi någon som kommer ifrån himmelen. Det som vi väntar på ska komma vid ändens tid. Det har ju Jesus med sig när han kommer från himmelen och går in i vår tid. Så därför blir hans förkunnelse någonting som tränger in i vår tid. Och vår tid och himmelrikets tid kommer att överlappa varandra. Man kan i den meningen säga att den yttersta tiden börjar när Jesus börjar förmedla evangeliet. När han börjar förmedla himmelriket, när han börjar förmedla det fullkomliga, då börjar den yttersta tiden. Eller då händer den yttersta tiden. Det är den yttersta tiden. Det är den yttersta tiden närvarande. Man brukar också uttrycka det som så att Jesu budskap är ett eskatologiskt budskap. Det är så han förmedlar den tillkommande världen, som Paulus skulle ha sagt, förmedlas genom Jesu ord och genom Jesu ande. Sen är det ju dessutom så när det gäller det eskatologiska budskapet hos Matteus att det är förknippat direkt, som ni förstår utav det jag sa, med Jesu person. Alltså det är inte ett budskap bara, inte bara ord om den yttersta tiden, utan hans person. Han är ju som Paulus kallar honom för den sista människan. Eller den nya skapelsen, den nya människan, den andra Adam. Så att det eskatologiska budskapet är personifierat i Jesu Kristi person. Jesus, han kallar sig själv för människosonen i Matteus evangeliet. Och när han talar om sig själv som människosonen, och när vi läser om människosonen i Matteus evangeliet, då får vi just de här båda världarna representerade i det begreppet människosonen. Vi har talat om människosonen tidigare också, men ni vet att människosonen var ju den som var omtalad hos profeten Daniel. Det människosonen var världsdomaren, världshärskaren, världsdomaren som skulle komma på himmelens skyar. Det var människosonen. Och därför så är det lite underligt att Jesus kallar sig själv för människosonen. Om ni nu har era biblar uppe så kan man läsa till exempel Matteus 24, vers. Ja, för ni kan titta redan på vers 15. Det var inte den jag tänkte visa er, men i vers 15 så ser ni att profeten Daniel citeras. Profeten Daniel, som är en eskatologisk bok eller en apokalyptisk bok, är närvarande här i det 24 kapitlet. Och om du tittar i vers 20, 7 så talar Jesus om att liksom blixten går ut från öster och syns ända bort i väster, så ska människosonens ankomst vara. Det är alltså den här som kommer på himmelens skyar i Daniel 7. Han talar om sig själv som världsdomaren. Eller i vers 30. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål. Det står det till och med utskrivet. Komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Eller vers 37. Det talas om människosonens återkomst. Det är ju också världsdomaren som kommer. Och vers 39 lika så. Ja, det finns flera andra versar. Alltså, Jesus talar om människosonen, det vill säga om sig själv, som den som ska komma som världsdomaren. Men samtidigt så är han människosonen som är närvarande här. Men det är fördolt för människorna att han är människosonen. Om du tittar i kapitel 8. Det här är ju sånt som vi har gått igenom tidigare, men som är nödvändigt att repetera för att vi ska få förstå det här lite bättre. Kapitel 8, vers 20. Då har alltså någon av lärjungarna, en skriftlärd till och med, sagt att han vill följa Jesus vart han än går. Och Jesus säger i 8:20, rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet emot. Det är en helt annan bild än den där världsdomaren som kommer på himlens skyar. Ser ni att Jesus här alltså talar om att han är människosonen som har kommit, men i den här tidsåldern så är det fördolt för oss. Och det här kunde man inte riktigt förstå. I det 11:e kapitlet, Matteus 11, vers 19, där är det på samma sätt. Då har man anklagat Jesus. Och man säger att han är besatt. Och så står det i vers 19. Människosonen kom. Och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare han är. Han är människosonen. Men det är fördolt i den här tiden. Och där finns det. Och det här är så en ovanlig tankegång. Att han är den som ska komma. Samtidigt som han är här. Så att. Det tar praktiskt taget alla bibelutläggare och vetenskapsmän som ett bevis på att det här är äkta Jesusord. Va? Det var verkligen så här Jesus sa. Ingen annan skulle sägas på det sättet. Det är ett genuint Jesusord. Det är hans självförståelse. Du har det i 12:e kapitlet också, vers 32. Det är när man har talat emot Jesus och anklagat honom för att vara av djävulen. Då säger han, den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den helige ande och så vidare. Det betyder här nu att nu kan vi dra en slutsats, nämligen den här: Guds rike är redan här, fast fördolt i människosonens förnedring. Uppenbarelsen i härlighet återstår alltså. Och därför så talar vi om att Jesus ska komma åter. Men då ska han komma i härlighet. Det är alltså två ankomster. Och det är viktigt att ha klart för sig. För det betyder ju också att det är en tid emellan de här två ankomsterna. Men hela den tiden emellan de här ankomsterna är den yttersta tiden. Under hela den här tiden så förverkligas och förkunnas Jesu Kristi närvaro. Det finns alltså en dubbelhet, kan man säga. En överlappning, som jag brukar uttrycka det här i tiden. En dubbelhet i det kristna budskapet som säger fullheten är här, men det är ändå inte riktigt uppenbarat. Och det är så vi måste tänka när det gäller Guds vilja. Jag vet att det här brukar spöka, de här tankarna, när man talar om helbrägdagörelse till exempel. För då så står det i skriften att ja, men Jesus har burit alla våra sjukdomar, och vi vågar tro och bekänna att Jesus vill att vi ska bli helbrägdagjorda. Ja, och samtidigt vet vi inte. Därför att det är två olika världar som överlappar varandra. Härligheten har inte brutit igenom till fullo. Vi blir inte fullkomliga så länge vi går i förnedringsvärlden, i den här mörka världen. Men det har börjat. Härligheten har börjat, men den har inte blommat ut fullt. Och det är viktigt att ha klart för sig att det är som sagt ett både och. Det är närvarande och ändå inte fullkomnat. Den där dubbelheten, den höll man ihop i den första kristna församlingen genom anden. Därför när den helige ande utgöts, så var ju den helige andes närvaro, utgjort av den helige ande, Jesu Kristi närvaro genom anden, gjorde ju att den här världen och den tillkommande världen möttes så att säga i andens liv. Där levde man det här. Och ni vet hur det var på pingstdagen. Då undrade de om lärjungarna hade blivit berusade. Och de tyckte det var så underligt, för det var ju så tidigt på morgonen. Och då säger Simon Petrus: nej, det är inte som ni tror att de är berusade eller att vi är berusade, utan det är Joel 2 som går i uppfyllelse. Och jag vill att ni ska titta på Joel 2, vad som står där. För det handlar nämligen om anden. Då har vi Joel kapitel 2, vers 28. Där är ju då själva profetian som citeras, eller ska vi säga som går i uppfyllelse på pingstdagen. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, och gamla män ska drömma och så vidare. Jag ska i de dagarna utgjuta min ande. Det känner vi till. Men det här gäller ju precis på samma sätt som med all annan bibeltolk. Man ska se sammanhangen. Nu tittar vi vad det står i kapitel 2, vers 1. Där står det om Herrens dag. Blås i horn på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty Herrens dag kommer. Ja, den är nära. En dag av mörker och tjocka, en dag av moln och dimma. Likt en gryning som reder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk. Och så, vers 3, framför den går en förtärande eld och så vidare. Det är Herrens dag, det är alltså den sista dagen, domedagen som beskrivs. Och om du tittar i kapitel 3, vad som står efter den här profetian, så ser man där att det talas om i kapitel 1. Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, då ska jag samla alla hedna folk och föra dem ner till Josafats dal. Och jag ska hålla dom över dem, över mitt folk och så vidare. Det handlar alltså om den yttersta tiden. Och här emellan ligger då berättelsen om hur han ska utgjuta sin ande över allt kött. Så de första kristna, de uppfattade andens utgjutande som ett föregripande utav det fullkomliga livet i himmelen. Att man fick del utav det här och nu. Vi har fått del utav det helt och fullt nu, samtidigt som vi lever i den här världen där vi går och väntar på att det ska komma. Och så möttes de här två världarna i anden. Det var de första kristnas sätt att så att säga förklara att Jesus har ännu inte kommit tillbaka. För man väntade, som ni ska se här strax, man väntade på att Jesus skulle komma tillbaka veckan efter himmelsfärden. Eller en månad efteråt i alla fall. Och när det inte hände, då uppstod en massa frågor. Och då var det här ett sätt att förstå det. I anden så möttes vi. Det här, om man läser första Thessalonikerbrevet som är skrivet ganska tidigt och även en del andra nytestamentliga bibelställen, så ser man att de första kristna, och låt säga då med de första kristna, att vi säger fram till år 100 kanske efter Kristus. Jesus dog ju, uppstod, räknar man ungefär första halvan av 30-talet, kanske år 33. Så där har du alltså en 60-70 års period fram till år 100. Under hela den tiden så kan man se både i de nytestamentliga texterna, Paulusbreven och i andra källor som finns från den här tiden, att de första kristna väntade på att han skulle komma på himmelens skyar. Det är alldeles uppenbart. Och ett sätt att förstå då, eller att förklara att han ännu inte var mitt ibland dem, det var just anden. Han var närvarande så att säga genom den heliga andes liv. Sen så hände det att när det hade gått mer än 100 år, så skiftade teologin, om jag får uttrycka det så. Då började de första kristna komma dit här att de insåg att det här kommer nog att dröja. Vi måste försöka inrätta det kristna livet eller inrätta församlingens liv som om det skulle dröja ännu lång tid innan han kommer tillbaka. Så det är egentligen först då som man bör få institutionaliserat det här med de kristna ämbetena och gudstjänstordningar och dop och nattvard och så vidare. Det fanns ju innan, men det var mycket löst och det var mycket i hemmiljö och det var mycket att man väntade. Det som händer nu vid 100-talet efter Kristus är att det skiftar i teologin, som sagt. Och då skiftar det på det sättet att vi går från det apokalyptiska paradigmet. Vi går från den tid när man väntade på att Jesus skulle komma vilken dag som helst till ett annat paradigm som man brukar kalla för det grekisk-hellenistiska paradigmet. För då har ju de kristna nått ut i hela romarriket. Det finns ju i alla hedna städerna. Korint och Rom och Efesus, överallt. I en helt annan miljö än det som var den tidigare judiska miljön. En helt annan omgivning, en helt annan omvärld än vad som fanns tidigare. Och då när det gällde Jesu återkomst, så uppfattade man återkomsten i liturgin. Precis som man tidigare hade tänkt sig att i anden som möttes de två, så tänker man sig nu när gudstjänsten blir mer och mer i centrum, att gudstjänsten är så att säga den mötesplats där de två möts. Så precis som man tidigare hade väntat på att Jesus skulle komma på himmelens skyar, så väntade man nu att Jesus skulle komma i den heliga nattvarden. Då förknippade man återkomsten med nattvardsfirandet framförallt. För där utskiftades ju hans kropp så att säga. Hans kött och blod, hans uppståndelsekropp är det vi talar om. Och då avtog den här dagliga förväntan. Och istället så fick gudstjänsten bli central. Och där var det var inte sådana gudstjänster som vi har, om ni ursäktar. Där fanns en levande förväntan alltså, på hans närvaro. Han verkade i gudstjänsten. Och det gjorde han i alla gudstjänster, oavsett om det var Rom eller Korint eller Efesus eller Jerusalem eller vad det var. Det fanns starkt, levande, kraftfyllt gudstjänstliv. Och där växte liturgin fram. Det som händer senare, för såna här paradigmskiften, om jag får använda ett sånt ord, först det apokalyptiska och sedan så går tiden och så är det grekisk-hellenistiska, de avlöser varandra. Och när vi kommer till 400-500-talet, då blir det romersk-katolska paradigmet. Och den som är portalgestalten i den övergången från det grekisk-hellenistiska till det romersk-katolska, det är en kyrkofader som heter Augustinus, som själv var född och fostrade det grekisk-hellenistiska, men la grunden till det romersk-katolska. Och i den vevan så försköts förväntningarna på Jesu återkomst ytterligare. Och när jag säger det här så kan det låta som att det klingar av den här förväntan. Men jag skulle nog hellre vilja uttrycka det som så att den berikas. Alltså det blir nya dimensioner. Och det som var särskilt starkt under det romersk-katolska paradigmet, det var ju Jesu närvaro, hans ankomst i missionen. Därför var den tiden som kyrkan missionerade genom att lägga under sig. Det här låter inte riktigt klokt i våra öron, för vi lever i en helt annan tid. Men det var ju alltså expansionen, man la ju under sig hela länder. Missionen var ju en mission där man erövrade hela nya länder och gjorde dem till kristna. Och då var det Guds verksamhet i den här missionen, så att säga. Och Jesus var närvarande på det sättet. Så det där var ju kanske en liten utvidgning. Men jag tror att det är viktigt att se det som vi såg hos Joel. Att det finns en yttersta dag som handlar om straffdomar över Babel och straffdomar över Tyros och Sidon. Det finns en yttersta dom, eller en yttersta dag vid människosonens återkomst i härlighet. Men hela den här yttersta tiden finns i ett skeende, i en mellantid här också. Den yttersta tiden äger rum i gudstjänsten. Den yttersta tiden äger rum i missionen. Vi har talat om det tidigare. Om vi går ut med evangelium, som vi läste om i Matteus 10 till exempel, och vi kommer in i en hednisk miljö och vi förmedlar evangelium, då är det slutet för den hedniska miljön. Det är ju ändens tid när de tar emot Jesus Kristus. Det är ju slut med det gamla livet då. Så därför, överallt där evangeliet förverkligas, där är ändens tid. Det här kan knappast lärjungarna har förstått, eller på det sätt som jag förstår det. Men det verkar som att Jesus hade förstått det. Jag ska visa där i Matteus 24 igen. Här talas ju då om, de frågar ju i Matteus 24 vers 3 till exempel, när ska detta ske? Vad blir tecknet på din återkomst? Ja, då levererar ju Jesus ett antal tecken. Men se vad han säger i vers 14. Han säger, och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Ja, men det gjordes inte på en vecka eller en månad. Så här finns alltså hos Jesus Kristus ett tidsintervall mellan människosonens förnedring och människosonens återkomst i härlighet, som kanske är, ja, det har ju gått 2000 år nu. Men lärjungarna inte uppfattar alls. Och Matteus, som har skrivit ner det här, kan knappast ha haft det särskilt. Han kan ju inte ha haft det perspektivet. För det perspektivet fanns ju inte på den tiden. Det fanns ju bara nuet på den tiden. Nu har vi 2000 år när Jesus har regerat genom liturgin och genom missionen och så vidare. Så vi har ett helt annat perspektiv när vi tittar i backspegeln. Om du tittar på deras fråga, så står det så här. Alltså Jesus har i kapitel 24 vers, vi kanske ska läsa 1, 2 och 3 där. När Jesus lämnade templet och var på väg ut, då kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Och han sa till dem, ni ser allt detta. Amen, säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. När Jesus sen satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, då gick de fram och frågade honom. Det ser man ju tempelplatsen. Om sitter man på Oljeberget så ser man ju tempelplatsen. Det är ju bara ett par hundra meter. Så säger de, när de tittar på tempelplatsen, säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Ser ni att det är tre frågor igen? När ska templet rivas? När ska Jesus komma tillbaka? När ska den här tiden ta slut? Det är ju tre frågor i ett. Och det följer precis det judiska mönstret. De trodde nämligen att det här skulle, att det hängde ihop de här tre frågorna på så sätt. De tänkte sig att templet, det kommer att stå till evig tid. Det kommer att stå till ändens dag. Det kommer alltid att finnas där. Det vill säga, Jesu återkomst kommer att ske samtidigt som templet förstörs. Det är det, att templet rivs och inte lämnas sten på sten. Det är så att säga sista dagen. Och det är den dagen Jesus kommer tillbaka. Och då är det slut med hela den här tidsåldern. Det är ju vad lärjungarnas, det är lärjungarnas förståelse. Säg oss när det blir tecknet på detta. Det går ju inte att svara på. Eftersom det är tre helt olika frågor. Och det här tycker jag man ska ha med sig när man läser 24 och 25 kapitlet här. Eller när man talar om yttersta tiden rent allmänt. Att det här är komplicerade bitar. Det är alltså för det första är det så komplext det bara kan bli. Och för det andra så finns det ju ingen som kan veta hur det ska bli. Nu vill jag inte ha det för att slingra mig undan allt för mycket, va? Men vi har ju texten här, så vi ska ju läsa det. Men hur mycket förstår vi egentligen av det? Det kan vi kanske låta vara osagt. Förutom att det står där i 24:14 och att det indikerar att det finns en mellantid här, nämligen att evangeliet om riket ska predikas i hela världen, så slutar ju Jesus på samma sätt i 28 kapitlet. Det slutar ju med: mig är given all makt i himlen och på jorden, gå för den skull ut och gör alla folk till lärjungar. Står inte här och titta mot himlen. Det säger de ju förresten i Apostlagärningarna 1. Vad står ni här och tittar mot himlen för? Och vi står och tittar på att det ska komma tillbaka. Ja, men det ska ni inte göra. Ni ska vara mina vittnen ute i världen. Så återkomsten är klart uttalad. Den kommer. Å ena sidan. Å andra sidan. Så han är välkommen när helst han kommer, som någon uttryckte det. Jag har, ska se, vi har med tiden där. Tiden går fort. Jag tror vi ska försöka med ordet parusi också. Nu har vi klarat ut ordet eskatologi och vi har fått en introduktion i eskatologiskt tänkande. Nu finns ett annat ord som heter parusi. Det är det ordet som översätts med ankomst eller tillkommelse. Det finns ett 20-tal gånger i Nya testamentet. Vi talar ju om återkomst, men ordet parusi betyder, skulle egentligen inte översättas med återkomst utan med ankomst eller tillkommelse. Parusi var ett ord som man använde om till exempel kejsaren skulle komma på besök till Caesarea. Då talar man om kejsarens parusi, hans tillkommelse. Och då ställer man ju till och i ordning och man ska ju ha mottagningskommittéer och så vidare. Det är det ordet som här används om hur det ska vara när Jesus kommer. Då ska vi som är hans kristtrogna, vi ska alltså leva i den här beredskapen. Som om kejsaren skulle komma in, så ska vi leva som om Jesus ska komma när som helst. Återkomst. Jag tror att det är ett riktigt sätt att använda ordet återkomst. Men ur en annan aspekt så är det ju felaktigt ord. Och då återkomst, han är ju här. Han är ju mitt ibland oss. Och hans ankomst, hans parusi sker faktiskt i nattvarden. Och den sker i evangeliets förkunnelse. Lika verkligt som på den yttersta dagen. Så det är det här med ordets makt över tanken. Att om vi talar för mycket om återkomst eller fixerar oss så att säga vid återkomsten, då får vi ju lätt föreställningen att Jesus, han befinner sig i himlen, och himlen det ligger på andra sidan vårt solsystem, och därifrån ska han komma. Men vad är det för föreställning? Han är närvarande. Och därför så kan man också förstå den här glidningen, eller vi kanske ska säga kompletteringen som skedde när det gällde, man väntade på hans ankomst. Att den väntan, den uppfylldes ju i andens utgjutelse. Denna väntan på hans tillkommelse och ankomst uppfylldes ju i liturgin och i nattvardsgudstjänsten. Och så borde det vara fortfarande. När det är sagt så måste vi nog ändå ha kvar det där som vi lätt hänger oss fast vid. Att det en dag ska komma en sista dag när han så att säga, uppenbarar sig och blir synlig för våra ögon. Det som vi tänker på i förstone. Jag tycker vi ska inte vara för snabba med att tänka på det sista. Utan vi ska tänka på hans ankomst i gudstjänsten. Tänka på hans ankomst här på tisdagskvällarna. Då blir tron inte bara närgången utan verksam. Det där ordet parusi, ankomst eller tillkommelse, det utvecklas alltså på så sätt så att det blir en teknisk term. Man talar i den kristna kyrkan och församlingen om parusin. Men då kan man som sagt vad mena allt det här som jag har skissat om. Men det blev ett begrepp som handlade om Jesu återkomst och som finns med i trosbekännelsen. Där det heter om Jesus att han därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det finns med där va. Och läran om Kristi återkomst, lägg märke till vad jag säger. Inte tankarna om Kristi återkomst, inte spekulationerna om Kristi återkomst eller vår förståelse utan läran om Kristi återkomst. För att han ska komma tillbaka i härlighet, det hör till den kristna läran. Och det menar jag rent sakligt sett. Så går det inte att skilja ut den tanken ifrån den kristna tron. Man får uttrycka det lite fyrkantigt kanske. Men alla riktiga kristna måste tro på Jesu återkomst och att han kommer på himmelens skyar. För det ingår så att säga i paketet. Och paketet, vet du, man kan inte stycka upp Guds frälsningspaket så att säga. Så att man kan inte skilja bort till exempel hans återkomst, för då blir inte hans uppståndelse meningsfull. Utan han uppstår, men han uppstår för att vara hos oss och komma tillbaka. Han kan inte uppstå som sann Gud om han inte var sann Gud innan, alltså inkarnationen. Att det är Gud som har blivit människa genom jungfrufödseln. Det hänger ihop alltihopa i ett enda holistiskt sammantaget program så att säga. Om vi ska se på det rent sakligt. Sen att det finns en del som tycker annorlunda eller styckar upp det vet vi alla. Men rent sakligt så kan man inte göra utan det hör ihop. Det är så det presenteras. 1 Korinthierbrevet 15:19 har jag skrivit upp här. Jag ska se vad vi har där. Det är väl där när Paulus talar om. Ja, där har ni just det jag har talat om. Alltså vers 19. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Och så liksom i vers 22, liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning. Först Kristus och sen vid hans ankomst de som tillhör honom. Därefter i vers 24 kommer slutet och han överlämnar riket åt Gud Fadern. Och i vers 25 han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden berövas är döden, som berövas all sin makt och så vidare. Det är ett helt skeende. Det finns en frälsningshistoria med att Gud börjar med skapelsen. Och han skapar dig och mig. Han blir människa, han kommer oss nära. Han är med oss varje dag. Han dör våran död, läggs i våran grav. Han uppstår och vi uppstår med honom. Så tänker vi oss dopet. Men återigen, det finns tid däremellan. I dopet så uppstår vi med Kristus. Och ändå så är det när vi har lämnat den här jorden som vi uppstår i fysisk mening. Så mellan att vi uppstår i dopet och vi uppstår i fysisk mening så finns en tidsperiod. Det är samma tänkande. Och i denna tidsperiod så lever vi i anden och i köttet. Men det ena tar inte ut det andra. Utan det är både och. Tills den dagen då vi uppstår i härlighet. Eller han kommer i härlighet. Vi har alltså kan man säga ett problem här som vi måste ha klart för oss. För det är inte självklart ens i kristna sammanhang. Nämligen det att det tycks som om Kristus kommer i två faser. Alltså att återkomsten sker två gånger. Och med det menar jag då att han först kommer. Jag kanske kan förklara det tydligast genom att titta. Om du tittar i Matteus evangeliet så ser vi det tydligast där. Matteus 24, vers 37. Nu ska jag visa då på ett problem vi har. För man tänker sig då kanske att jaha, då kommer Jesus tillbaka sista dagen och så. Precis som lärjungarna. Och då är det slut på den här tiden och så. Kommer vi till himlen eller vi går förlorade. Men om du tittar i vers 37. Så står det där att det är som i Noas dagar. Och i vers 39, de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Det betyder att när han kommer på himlens skyar så verkar det som att han kommer fördolt. Och att några stycken här rycks upp, det så kallade uppryckandet. Han kommer alltså fördolt. Hans återkomst sker här fördolt. Och när hans återkomst har skett fördolt och människorna, några lever kvar. Då är det som om livet här på jorden fortsätter som om ingenting har hänt. Eller nästan ingenting har hänt i alla fall. Och sen så kommer det till 24 kapitlet, vers 27 då. Där står det, alltså det står innan. Till liksom blixten går ut från öster och syns ända bort väst, så ska det vara när människosonens ankomst kommer. Och här ska solen förmörkas och månen ska mista sitt sken och stjärnorna ska falla från himlen. Och människosonens tecken ska synas på himlen och så vidare. Det ska vara en sista dag. Det är ju en gammaltestamentlig beskrivning på Herrens dag, den sista dagen. Så där sker Kristi återkomst i härlighet. Nu kanske någon tänker så här att, för så skulle jag ha tänkt åtminstone för ett antal år sedan. Ja, men det här med hans återkomst i härlighet kommer ju först här. Det är ju vers 27 och sen det eventuella fördolda ankomsten. Det kommer ju vers 37 och 39. Det kommer ju fel ordning där. Jag såg en film på, eller det var några som pratade. Nej, jag såg faktiskt en del av filmen. Det ligger så långt tillbaka för att jag fick bara med mig en poäng med den filmen. Men det var någon som hade dött, en vanlig spelfilm på tv. Och så spelades det här händelser upp vad han hade varit med om medan han levde. Och så var det någon person som såg de här händelserna. Och så den här personen som såg de här händelserna som spelades upp. Och sa, ja men det här förstår jag inte, hur kunde det hända? Hade inte det hänt innan? Och det blev förvirrat, de här scenerna som spelades upp. Och då säger den döde, jo men det var så här det gick till. Det var bara att du ser det inte den ordning som det skedde. Alltså vi är vana i den här tiden att ha allting i ordning. Måndagen kommer alltid före tisdagen. Och sen kommer onsdagen. Men om du försöker tänka bort det här med tid och det är bara bilder som presenteras. Och du kanske presenteras tisdagen, presenteras och sen så presenteras måndagen därefter. Då blir du helt förvirrad. Men ändå bilderna är helt riktiga, det är bara att du inte får dem i rätt ordning. Om jag tänker sig att du har ett antal fotografier kanske. 15 fotografier från en resa till exempel. Men de ligger i fel ordning. Ja men det förtar ju inte bilderna. De är ju lika sanna var för sig ändå. Även om de kommer i fel ordning. Tyvärr måste jag nog säga det. Att så får man nog läsa de flesta profetiska texter. Och då förstår ni hur lätt det är att lägga ut de här texterna 24 och 25. De apokalyptiska texterna, det är ingenting som säger att de kommer i ordning. Jag tror till och med jag vågar påstå att man ska inte läsa kapitel 24-25 som om det som står där hände i den ordningen. Men det är många som har läst det så. Och sen så har man då läst första Thessalonikerbrevet och uppenbarelseboken. Där kanske det är ännu tydligare. Och så försöker man lägga det i kronologisk ordning. Och så har man då fått fram en bild av det hela. Om man skulle läsa Matteus och även en del andra bibeltexter och försöka få det i en ordning, det som jag säger att man ska ställa sig tveksam till. Men om man då skulle göra det, då skulle man förmodligen få med de här två återkomsterna, återkomsten i fördoldhet när människor så rycks upp och återkomsten när han kom på himmelsk skön, då skulle man få ett schema som ser ut så här. Ni ska få det i 9 punkter. Man måste ju hinna med det här, för att det är 3,5 minut kvar. Det vore inte roligt om ni fick bara 5 punkter och sen inte fick de 4 andra. Så jag får väl dra igenom dem, så får vi börja där nästa gång. Vi får så här, det är kronologisk ordning nu alltså. 1. Herren stiger ner från himmelen, fördolt. 2. De i Kristus döda uppstår. 3. De i Kristus levande som är på jorden blir förvandlade eller uppryckta. 4. De heliga som nu har blivit förenade i himmelen med Kristus regerar, och djävulen är bunden på jorden i 1000 år. 5. Djävulen kommer lös och förvillar återigen människorna. 6. Herren visar sig nu i sin makt och härlighet, och han tillintetgör allt uppror. 7. Alla människors uppståndelse. 8. Den yttersta domen. 9. Guds rikets fulländning. Nya himlar och ny jord. Så är det nog många, inte minst i reformärta kretsarna, alltså, som tänker sig skeendet. Jag säger reformärta inte för att värdera det, utan jag säger det för att många lutheraner skulle inte tänka sig det så. Och definitivt inte katoliker. De här 9 kronologiska ordningarna får man fram alltså om man läser och lägger de här texterna, Thessalonikerbrevet, Uppenbarelseboken, Matteus, man lägger dem vid sidan om dem. Fast man har ju då inte läst Matteus evangeliet i kronologisk ordning, för det fördolda kommer ju i vers 39 och det synliga vers 27. Svårigheten med ett sånt schema, som jag själv faktiskt nästan skulle vilja göra mig till tolk för, ifall det är någon som undrar, men det får nog vara rätt så underordnat vad jag tycker. Jag ska återkomma till vad jag tror sen när vi kommer längre in i texten. Men svårigheten med ett sånt schema, det är att det är så otydligt i Nya testamentet. Det finns inte på en plats, så att säga. Det finns inte redogjort för ett sånt schema i ett kapitel någonstans. Utan det är ett konstruerat schema, och det är svagheten med det. En annan svårighet är att Jesus själv och apostlarna visade noll intresse för ett sånt schema. Det intresset som har visats för ett sånt schema, det är ju alla de här i senare tid som har försökt förutsäga när Jesus kommer. Där har man ett stort intresse. Och då är det den tredje invändningen i sådana fall när det gäller det. Det är att risken när man gör ett sådant schema, det är att vi ställer alltså upp ett sådant schema. Vi ställer upp ett schema som Nya testamentet inte ställer upp. Och risken ytterligare är att vi då har skapat någonting som tar uppmärksamhet ifrån det som vi alla menar vara det mest väsentliga, nämligen Jesu närvaro nu och hans närvaro i evangeliet och i nattvarden, hans verksamhet ibland oss just nu, och vi blir i värsta fall världsfrånvända.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaring över Matteus evangeliet. Och det var del för 61 du hörde. Det kan du höra i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i Värnamo närradio på måndagar klockan 19. Det här var ett program från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var Ulf Gustafsson. Här efter kommer sändning ifrån Missionskyrkans, och vi får höra deras söndagsgudstjänst. Ha en bra vecka.